Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, vill jag säga grattis, Magnus.
Oj.
Ja. Grattis, berätta nu vad som ska hända.
Berätta. Ja, jag ska berätta. Du vet ju redan, men alla andra vet inte att jag... Idag så fick jag se en liksom förhandsupplaga av en bok som jag ska få ge ut i juni.
Oh.
Den 14 juni så kommer min första egenskrivna roman ut.
Tänk hur det är, va?
Ja, det är fan.
Tänk hur det är. Och berätta vad det är för bok.
Jo, men det är en deckare eller en thriller som heter Underström.
Mm.
Och det tycker du är roligt för att det låter som ett efternamn. Ja, men det är det inte. Underström är suggestivt och skitspännande.
Ja, det är jättebra.
Ja, och det är en thriller, en mordhistoria som utspelar sig på en ö som heter Norröra, som ligger i Stockholms skärgård och som är den ön där Saltkråkan spelar
sig. Precis.
Där faktiskt, det ser ut, alla de där sjöbodarna finns där och snickargården finns där och... Jag har ju bott där, vi har haft sommarhus där i 15 år. Så att, ja.
Ja.
Ja, och det är superspännande, det är mord och det är när man då liksom, ja, du vet som det här är en deckare. Det är mord, man letar efter en mördare.
Nej, men det är jätteroligt att du, nu ska vi sitta där och skriva två, som ett författarpar.
Ja, nej, jag tycker det är jätteroligt. Jäkla, och grejen är att jag får ju skriva bok två, del två är det där, så det är det jag sitter och gör nu.
Ja.
Det är fruktansvärt roligt.
Ja.
Och det ska bli så jäkla spännande att se.
Grattis verkligen,
ja.
Det är jättekul. Ja.
Vi
ska påminna och försöka få något bra erbjudande till lyssnarna sen,
ja, absolut.
När det kommer
när
ut.
När det närmar sig så ska vi nog ordna något bra till alla som vill läsa den.
Ja. Men du, får jag bara berätta en konstig grej.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad jag skulle söka på ens, för jag tappade bort mig. Men jag skrev in i sökfältet i datorn så skrev jag upp min man. Och då kommer det upp liksom, vad söker andra på?
Ja.
Som börjar på min man.
Ja.
Och då kommer det upp så här, vad folk söker på då. Det är ju jättehemskt. Ja. Men då är det så här, min man slår mig.
Ja.
Min man dricker varje dag.
Ja.
Min man är arg på mig hela tiden.
Ja.
Min man snarkar. Min man har ingen sexlust.
Ja.
Obehagligt.
Ja.
Jag slår då också på min fru.
Ja.
Ja, det blir helt...
Kanske jag ska söka istället.
Du menar att det här speglar vad jag brukar söka på? Det kan jag säga att det inte gör. För då först överst så kommer så här, min fru är en utomjording. Den film, va?
Ja, det är det.
Därnäst kommer, min fru har corona. Min fru vill inte ligga. Min fru slår mig. Min fru tänder inte på mig.
Ja.
Det är ju...
Men det är klart att det är inte så här, min
nej,
fru
man söker
är
ju
en glad
inte,
skit.
Nej, precis. Man söker ju inte på det positiva, ja, naturligtvis. Precis. Men...
Ja, det är ju märkligt. I och för sig, män kanske inte riktigt söker på de där. De söker på roliga filmer och andra saker.
Ja, men de söker, hon vill inte ligga, hon slår mig, hon tänder inte på mig.
Ja, ja, visst. Oh, ja.
Men och det är ändå ungefär som att man delar samma problematik i grunden, fast den liksom... Jag måste fundera på detta, jag vet inte vad det säger. Ja, det är ju...
Nej, men det säger väl att... Och det måste nog vara ganska många som söker på det där också.
Verkligen.
Som har den typen av problem.
Ja.
Det är ju väldigt sorgligt och tragiskt på något sätt.
Men för säga en annan sak då?
Ja, varsågod.
Jag har då börjat på en kurs. Alltså det låter ju som att jag är så grubblig. Egentligen så tycker jag mest att det är roligt att gå ut och ta en drink och sitta och läsa och skriva böcker.
Fast du är grubblig.
Ja, jag är grubblig också. Men jag finner också ett nöje i det. Och nu har du börjat på en kurs.
Du grubblar som heter... för att du ska ha någonting att prata om när du går ut och tar en drink på krogen.
Kanske. Ja, det kan det vara. Nej, jag grubblar faktiskt för att komma fram till saker.
Mm.
Och det gör jag. Så här, nu heter den här kursen då, som jag bara på, det heter Livet i förändring, ett existentiellt perspektiv.
Ja,
det är lite grubbligt, eller hur? Men jag är existentialist och jag är intresserad av detta. Och det här handlar då om att när vi förändras, eller ibland när livet förändras på ett sätt som vi inte har kunnat förutse, så tappar man det ett tag. Och då söker den här kursen, när man talar om liksom olika redskap
för att hitta rätt, eller för att liksom få...
Ja, nu har jag bara gått till en lektion, så jag vet inte. Men det är liksom, hur ska vi förhålla oss till det som händer och leva livet i liksom den riktning som vi önskar?
Ja.
Första lektionen så fick man svara på 5 frågor.
Ja.
Som man bara skulle liksom ganska snabbt, utan att fundera så mycket, bara säga. Och jag tänkte ställa dem till dig. Och då kan också lyssnarna göra liksom det för sig själv. Ja.
Det blir inget jobbigt nu.
Du tycker att vi brukar aldrig ta upp något jobbigt, eller vad då? Eller sist.
Ja, nej.
Nej, men vad då? Ja, och du får vara, det är liksom allvarligt menat, men det ska heller inte tänkas så otroligt mycket,
för
det
var också. Jag ska försöka.
Lite så här intuitivt
mer. Ja.
Vad vill du ha mer av i ditt liv?
Tid. Egentligen.
Ja.
Det
tid
går
till
ju inte.
Tid till vad?
Nej, men jag känner att jag skulle vilja ha mer tid. Ja, nu låter det som att jag försöker ta tillbaka saker, eller försöker gottgöra saker, men jag skulle vilja ha mer tid med dig.
Varför att jag tog upp förra
gången? Ja, men det är inte därför. Nej, det jag menar är då så att därför jag skulle vilja ha mera tid. Jag skulle vilja
men det kommer du aldrig att få.
Nej, jag vet.
Utan det handlar om hur du disponerar.
Ja, precis. Men kanske då att jag skulle vilja ha mer utrymme i veckan än vad jag har idag.
Ja, okej. Okay. Och då kommer också så här. Mm. Vad vill du ha mindre av?
Bråk.
Bråk?
Mm. Jag vill ha mindre ansvar, vill jag ha.
Ja.
Det vill jag faktiskt ha.
Ja, det är skönt att inte ha ansvar. Ja. Det är kul att ha ansvar ett tag och sen är det tröttsamt.
Nej, och det är på något sätt som att du kan liksom inte göra det av med det. Har du väl börjat ha det i en det kan ju vara en relation också, men det är liksom i livet så är du den som får dra det där.
Och tänker du ansvar privat eller tänker du ansvar?
Nej, framförallt tänker jag. Jag har ju haft ansvar privat. Jag har haft barn och liksom en massa saker att hålla i. Och det tappar man ju. De klarar sig själva efter ett tag. Men framförallt i yrkeslivet. Och det blir ju så mycket i livet. Ja, jag vill inte ha det.
Och sen så, vad av det du gör nu vill du sluta med?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Vad vill jag sluta med? Nej.
Nej.
Jag kan inte komma på någonting.
Finns det någonting, vad vill du börja med?
Nej, men jag vill egentligen, jag vill börja med att liksom, vad ska jag förklara det då? Det känns som att jag vill ha en fritid som är mer sammansatt och kvalitativ.
Mm. Du menar att du får sno åt dig stunder nu?
Ja,
bara,
verkligen så. Att det är liksom,
Och vad vill du göra på din fritid?
Ja, men så här, jag skulle vilja ha mer tid kanske att Det kan vara att resa tillsammans med dig. Mm. Eller att man, jag vet att det här låter skitkonstigt, men det är någonting i, du vill gärna jobba i trädgården när vi är på landet. Mm. Och jag skulle vilja att jag kände så här, fan vad härligt, jag har tid att göra allt de här sakerna. Det är massor med saker som man skulle vilja göra där ute. Men jag känner att det är bara tiden krymper ihop. Ja, ja. Och det blir så här, gör det där, snabba på det, ta en timme och sen måste vi bla.
Att det är alltid det stressigt.
Ja, mm. Ja, att de sakerna inte var stressiga, att det där som faktiskt är, ja, men nu gör man det här och det är okej, vi kör på ett tag och sen så blir det klart eller inte klart.
Ja, liksom. Precis.
Det är på något sätt som man inte kan påbörja saker för att säga, men det är ingen mening, det här hinner man aldrig göra.
Ja, just det.
Och just en del saker kräver lite planering och tid och sånt där, och det ger inte jag mig på, för jag tycker, ja, vad fan.
Och sen så kommer då sista frågan. Vad vill du fortsätta med som du gör nu? Vad vill du fortsätta med?
Skriva.
Ja.
Det vill jag fortsätta med.
Mm. Trevligt. Mm. Hon sa också en sak, läraren, hon sa så här. Ja.
Svarade du på alla de här frågorna?
Ja.
Får man fråga vad du svarade?
Ja, fast jag kommer kanske inte, jag har skrivit ner det. Jag vill ha mer av roliga människor i mitt liv dagtid. Mm. Fast lagom mycket bara. Ja. Jag vill ha mindre av oro. Alltså jag var väldigt spontan när jag skrev ner det. Ja. Jag skrev faktiskt ordet städning först. Vad jag vill ha mindre av.
Städning.
Mindre av städning. Ja. Jag har ganska lite av städning, men nu vill jag ha mindre. Och sen så mindre av oro.
Ja.
Och jag vill sluta med, så vill jag nog, jag har ju sagt upp mig från mitt jobb, så det var det. Och det var bland annat för att slippa ansvar och för att kunna ägna mer tid. Och vad jag vill börja med, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jo, men det hade väl att göra med det här, alltså vad jag vill få ut av mina dagar. Jag vill ju liksom, ja, det är det här jag inte riktigt vet. Men jag ska börja med någonting nytt, och det har jag inte riktigt bestämt än. Mm. Och sen vad jag vill fortsätta med, jag vill också fortsätta skriva. Det är liksom det roligaste. Mm. Men hon sa så här, för att få veta vad man vill så måste man veta vem man är.
Mm.
Och då började jag liksom högt för mig själv sen när jag kom hem då, inte där och då.
Ja.
Men liksom, jag fattar faktiskt inte riktigt frågan, men för att säga högt till mig själv, vem är jag då? Mm. Och då blev det nästan lite tydligare ändå.
Vad du ville?
Ja, för om jag är alltid den, då insåg jag att jag, vad är liksom jag då? Jo, men jag är en som alltid vill lära mig nya saker.
Mm.
Och då klarnade det lite möjligen och någonting i alla fall.
Mm.
Jag kan inte bara fortsätta. Jag måste ha nytt.
Mm.
Så jag tycker att alltså, den där frågan kan vara värt att tänka på. Jag tänkte ju jättemycket, liksom hela sommaren tänkte på, vad vill jag ha mer av i mitt liv? Liksom?
Det där är, precis.
Säg vad du tänker.
Nej, jag tänker så här också. Man frågar så här, vem är jag? Precis på det sätt som du säger, så är jag en, jag vill skapa saker på olika sätt liksom, ja. Men och jag, det är precis det du säger, jag vill lära mig nya saker, det har jag aldrig tänkt.
Inte?
Nej, jag har inte det, men jag märker att det ingår på något sätt i det.
Ja.
För att, och det, jag vill verkligen göra nytt hela tiden. Jag vill liksom att jag vill uppfinna verkligheten hela tiden på olika sätt.
Mm.
Men det, på ibland, nu har jag märkt att det ingår också att man genom att göra det måste lära sig något nytt också.
Ja, just det.
Faktiskt. Men det är inte så att jag känner så här, gud, åh, jag vill lära mig så mycket. Det finns där någonstans också.
Ja, det är bra tankar tycker jag. För den som är i förändringstagen och inte riktigt vet vartåt det ska bära.
Nej.
Du, vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Mm. Tack för er podd. Jag har funderat över det ni sa i något av era senaste avsnitt. Att kvinnors bristande sexlust egentligen skulle kunna vara bristande attraktion till sin partner.
Mm.
Och jag blev nästan yr i huvudet direkt för att jag hade trott att det nästan var samma sak. Ja, vi fortsätter. Ja. Mm. Och hon säger, hur ska man veta vad som är vad? Jag har förlikat mig att vara en människa med låg sexlust till min mans stora sorg. Vi har varit tillsammans och så beskriver hon att de har 3 barn och så vidare. Och hon har försökt få mer lust, men det har enbart lett till mer ångest över hela situationen och nästan ännu mindre lust istället. Jag tror sex för mig alltid har handlat om att få mannen att komma, vilket nu har fått mig att tycka illa om sex eftersom jag ägnat många timmar i mitt nuvarande förhållande och att få min man att komma. Han är mitt längsta förhållande. Min lust har tidigare alltid minskat när spänningen lagt sig i ett nytt förhållande. Så jag tänker att jag inte har en stark sexdrift helt enkelt. Jag har alltid tyckt sex är tråkigt, särskilt när det drar ut på tiden. Men när ni pratar om att det kanske bara är oattraktion så blir jag osäker. Hur ska jag veta om jag har låg sexdrift eller slutat vara attraherad av min man? Hur fasiken ska man hålla spänningen på topp i en relation för att inte tröttna på sexet? Jag har hellre sex med mig själv när han inte är hemma, så lusten kanske finns där ändå. Detta är ett så infekterat ämne och svårt att prata om. Jag har svårt att leva med att jag gör min man besviken genom att inte vilja ha sex oftare, max en gång i månaden. Samtidigt som bristande lust såklart är enklare att acceptera än bristande attraktion.
Mm. Ja.
Säg vad du tänker.
Nej, men jag tror att när jag tänkte på det nu, jag förstår ju hennes resonemang om det liksom, om man kan säga jag är en person med låg sexdrift.
Mm.
Och då har man egentligen bara, det är egentligen bara så här ett försvar för att man inte vill erkänna för sig själv att man inte är attraherad av sin man. Eller, sin
eller hon är osäker på hur det är.
Ja, jag förstår det också. Men, och jag vet att det beror ju, alltså, när jag hör det där så tänker jag så här, herregud, en terapeut skulle omedelbart säga så här, du är inte attraherad av din man, du går miste om liksom din egen sexualitet.
Och du menar att hon egentligen med en annan skulle kunna
bete att hon sig kanske, annorlunda? Ja, det kan ju vara med honom också, men hon måste ju ställa andra krav i så fall. Eller
vad då ska hon ställa för krav? Hon vill ju helst inte.
Nej, och då tänker jag kanske, det är liksom så här, men den attraktionen är död, de kommer nog inte känna den igen. Det är svårt att väcka liv i den eftersom det har gått så pass lång tid.
Absolut, och det är egentligen inte heller så önskan heller. Hon har ju det här tycker jag är intressant, hon har ju tröttnat så pass att hon inte ens vill mer.
Nej, jag vet. Nej,
hon skulle vilja att hon ville, men hon vill inte.
Absolut, men jag tycker att det är liksom det som är, vet vi inte om det är så, men det finns ju liksom en tragik i att ha lagt det på sig själv, att säga så här, ja, nej, men jag är väl en människa som inte har så stor sexlust då. Medan det själva verket handlar om samspelet och att hon inte tänder på honom. Då har man ju liksom lagt locket på något sätt.
Jag tänker att det skulle kunna vara sant. Jag känner igen mig mycket i det här. Jag tänkte ju länge att jag skulle kunna leva utan sex.
Ja.
För att jag tyckte inte att det var kul, helt enkelt. Sen så råkade du komma in i mitt liv och då tyckte jag att det var kul och då blev jag en annan.
Ja.
Så det tror jag faktiskt är en stor sak.
Ja.
Men i början vill man ju också ha sex hela tiden. Åtminstone funkar man ju.
Ja, ja, ja.
Och det dämpas ju med åren, detta hela tiden. Och det tycker jag också är en naturlig grej som hon beskriver. För mig är det en naturlig sak. Att liksom, för jag ser det mycket ändå så här som att i den här första fasen när man är förälskad, det är ju en fas liksom. Sen ska det finnas en vardag och det är ju en olycklig grej liksom, bara
men det,
att det
hon
går
beskriver ju någonting annat tycker jag.
Säg vad?
Ja, men hon beskriver att hon tycker att det är, jag kommer inte ihåg ord hon använder, men hon tycker att det är tråkigt att ha sex och hon tänder in, och hon liksom gör det, verkar göra det för att för hans skull, uteslutande för att han ska komma. Och då, redan där är det ju liksom, ja, men då kan det nog vara svårt att tycka att det är roligt om det skulle vara skälet.
Mm.
Och då menar jag att det är liksom lite en annan sak att sexlusten minskar, det kanske gör med åren eller av andra skäl, men så länge man tycker att det är kul eller gillar sin partner och vill ha sex ibland, så är det ju en annan sak.
Och hon menar också att han tar väldigt lång tid på sig att komma, så att det tar, så att det då...
Ja, då kanske det är en dålig match liksom.
Ja. Och vad säger du om det här? Hon har svårt att leva med att hon gör sin man besviken eftersom hon inte vill ha sex oftare, en gång i månaden till exempel.
Ja, det är ju ännu en komplikation, liksom ett varv till på något sätt, att hon känner krav på sig. Hon borde vilja ha sex mer, och då gör hon honom ledsen om hon inte vill.
Mm.
Det blir ju liksom, och jag menar, om man...
Ja, hon lägger det verkligen på sig själv.
Ja,
hon har svårt att leva med det.
På sig själv. Och det kanske vore en av värde att tänka, vad vill du var inne på om att vilja saker? Vad vill du? Vad vill du själv? Hur skulle du vilja att det var?
Ja, precis. Hon kan, precis, oavsett vad det är då, för jag tror nog, jag gissar att hon nog har en starkare sexdrift än så här, om i en annan, alltså det är ju situationsberoende skulle jag säga, eller så är det olika för olika människor, en del kanske har en väldigt jämn sexdrift var de än är i för läge i livet, men så har jag i alla fall inte varit, utan det kan vara väldigt olika.
Ja.
Och Ja, hon ska nog fråga sig. Ja. Ja, hur vill jag ha här, det angående sex ja, här nu? Ja.
Det är också så här, det är ju inte frekvensen riktigt känns det som i det här fallet, utan det är just att hon överhuvudtaget inte vill och gör det bara för hans skull som är problemet.
Och underliggande ligger väl en fråga också om hon då har slutat vara attraherad av sin man. Ja, vad skulle det leda till?
Vad menar du? Vad skulle
det leda till? Jag tänker så här, hon undrar om hon har låg sexdrift eller slutat vara attraherad av sin man.
Ja.
Och om hon nu har slutat vara attraherad av sin man så kanske det är ett tecken på en annan fråga som en ganska stor fråga. Precis. Nämligen ska man fortsätta vara ihop.
Och det, precis, exakt. Den är ju jobbig.
Men jag tycker nästan att de här två ska gå i rådgivning.
Ja, absolut.
För att reda ut och för att tala klarspråk kring de här sakerna. Det kan vara nog så svårt, men någonting klarnar nog.
Ja.
Eftersom det ändå finns en vilja någonstans. Och hon lider och hans vägnar och sina egna vägnar. Ja. Det finns ändå en potential att komma lite vart.
Jag kan också tycka, om man nu pratar om att gå i rådgivning, att hon borde kanske ta några egna samtal också för att reda ut de här sakerna och få någon att lyssna på hennes helhet.
Ja,
för att det handlar väldigt mycket om henne själv egentligen också. Att hon ska klargöra vad hon själv vill. Vad hon själv vill.
Ja. Lycka till och tack för brevet.
Ja. Du, för ett tag sedan, vi har ju pratat om det ofta, om min konflikträdsla. Och min rädsla för ilska.
Ja.
Och aggressioner.
Ja.
Och då läste jag på lite grann om det. För så här, jag känner också så här, det där är ju jävligt flängt att hålla på med. Det vore ju bra, jag skulle må bättre om jag kunde bli lite mer vän med det. Att inte vara så rädd för det och kanske försöka förstå mer. Så av det skälet så läste jag på och försökte så här titta på. Det märkte jag var att så här, mycket handlade om så här kontrollerar du din ilska, så här bla bla bla. Liksom. Men att det,
ja just det, det började att någon hade för stor ilska.
Det var det som var det mesta hjälpen, så här kan du bli lugnare och så. Men för mig var det tvärtom då, att jag skulle vilja veta, jag skulle vilja bli mindre rädd för det helt enkelt.
Just det.
Men i alla fall, då så, dels så hittade jag någon som liksom förklarade sin egen rädsla, som skrev att ilska för mig, att en känsla av att någon hotar mitt jag eller går över mina gränser.
Pratar du nu om när någon annan är arg på dig?
Precis,
inte om din egen ilska?
Nej, utan någon som då uttryckte liksom rädslan för ilska som att det är någon som går över gränsen och liksom hotar hela jaget. Och det är väl lite så man känner, eller jag känner då, att det är ett allvarligt hot.
Ja, jag fattar.
Och det kommer in i områden där jag inte, den typen av kommunikation behärskar inte jag.
Liksom.
Jag blir bara så här, wow. Men sen är det klart att då liksom resonerade de också om att det finns olika grader av det där, och den som bara då avreagerar sig på någon och liksom far ut, den är inte riktigt sund, den ilskan, så den kanske man inte heller behöver acceptera eller lära sig och bli vän med. Sen läste jag en annan grej som liksom förklaringen om vad ilskan är bra för också.
Ja.
För det vill man ju också ha
lite koll på. Ja, vad roligt. Ja.
Att det är en signal kroppen ger för att man ska hinna mobilisera kraft att skapa snabb förändring. Alltså att man ska ställa någonting i omvärlden till rätta. Att det finns liksom en farunt och ämnen i kroppen, att man så här, man reagerar snabbt och får...
Här har vi någonting som är fel och nu ska det rättas till.
Ja, man får ett påslag, och där också så pratade de om liksom två olika typer av sån här hjärnaktivitet. När man pratar om det plötsliga ursinnet, när man bara så här, det slår till, och det är liksom en viss typ av hormoner från amygdala som ger en snabb energitopp, det säger pang liksom, och så får man det här påslaget, och så kan man fara ut eller bli arg och sådär, för att undvika fara eller för att liksom ställa saker till rätta och så
här.
Och en annan variant som är mer långvarig, alltså överlagda vredesuttryck som hämnd eller du vet.
Just det.
Och det är en helt annan funktion. Det kommer från neokortex och skickar ut andra hormoner i kroppen.
Ja.
Och det där är också... Ja, den andra, vet du fan, den tycker jag bara är konstig. Liksom, när folk håller på och planerar och hemma och grejer. Så här.
Ja.
Men den kan jag hantera. Men det här, det plötsliga, det tycker jag är mycket mer... Det är
obehagligt.
Svårt. Men det är klart, kanske om man förstår vad som händer i skallen på folk så blir det lite lättare. Eller åtminstone att jag börjar fundera på det också. Och sen
Får jag säga en sak apropå gärna, det? Ja. Ja. Jo, den här första plötsliga,
ja.
Den har ju jag ganska mycket av.
Ja.
Men sen kommer ju inte det ut, för jag lever ju i ett samhälle som inte liksom... Jag kan vara väldigt snabb på att känna, men vad fan nu då? Sådär. Och det gör mig också skarpare.
Mm. Ja, men det, och det,
jag blir visst, skarp absolut. Av det, för jag kan kanalisera det till något verbalt eller rätta till. Precis, eller formulera exakt, ja. Någonting. Liksom.
Och det är väl liksom meningen med det. Kan antagligen. Man hantera det på ett bra sätt, så är det väl toppen. Liksom. Under förutsättning att de som råkar ut för det kan hantera det toppen också.
Ja, men råkar ut, då får man ju, jag kan ju också bli skarpare på att få fram det utan att någon känner att de har råkat ut för det.
Mm. Ja.
För det är inte så att ilskan får inte gå rakt ut.
Nej.
Jag får ju behålla den i huvudet så länge tills jag liksom har det händer någonting positivt.
Ja, precis.
Ja, nej,
men sen också att någon sa att om motsatsen till att bli arg är att bli ledsen, så är att börja gråta ett sätt att försöka locka till sig omtanke, och ilska ett sätt att kräva den.
Vänta, det måste jag säga en gång till.
Säg det en gång till. Pratar om motsatsen till att bli arg är att bli ledsen.
Ja, där måste jag bara stanna till och fråga mig.
Ja, det var ett
jag måste bara förstå. Jag måste bara förstå.
Vi tar en paus.
Istället för att bli arg så blir jag ledsen. Ja, för då har jag gett upp så att säga om jag är ledsen.
Ja, precis. Mm. Man behöver kanske inte sätta dem som motsatsen. Nej, men det är två olika sätt att hantera en situation.
Ja, ligger nära varann också.
Ja, och den som då är ledsen försöker locka till sig omtanke. Så här,
du menar att det är därför man blir ledsen?
Ja,
men det tror inte jag.
Nej, det kan man tro.
Men det är så du tolkar det, tror jag.
Jaha,
att man att om man gråter så tänker du att man har tagit på sig en offerroll, alltså som att det inte finns en äkta gråt, utan att den alltid
jag som sa
nej,
det.
Nej, men jag tänker nu att det kanske är så
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att, eller så här, nej, det tror jag inte, för att jag tror att det är betydligt mer liksom ett mer inre uttryck för att man är ledsen.
Ja,
jag är
det
inte
måste
helt
finnas
säker
en äkta
på att jag
gråt.
Kan liksom hålla med om det här, men jag tyckte det var en intressant tanke att den som gråter har en slags, vill få omtanke, lite manipulativt, och den som är arg kräver det istället.
Kräver vad?
Omtanke. Lyssna på mig nu, din jävel.
Det var ju omtanke. Då blir jag sugen och ge omtanke.
Ja. Nej.
Ja, då. Ja.
Nej, men och sen då liksom, så det här var ju olika resonemang om vad ilska är, hur det ser ut och hur det funkar. Men sen fanns det en del tips eller råd om hur man skulle hantera det då, om man är lite orolig för det här. Att man,
om man är orolig för att råka ut för andras ilska?
Ja, eller om man tycker det är obehagligt med andras ilska.
Ja.
Så var ju rådet att varken anfalla eller fly. Alltså här, inte
spela
inte
död.
Nej. Nej, just det. Ja, men lite så faktiskt. Att vara väldigt, inte backa eller böja sig, men att var liksom sansad i det här. Låta det gå tid och inte bråka precis. Tillbaka och inte springa därifrån, utan så här, okej, hur tänker du nu? Och
ja, precis.
Jag vet inte. Jag på ett sätt så förstår jag ju det, att man det finns ju, om man reagerar med rädsla och drar sig undan så är det ju inte bra. Reagerar med rädsla och blir arg tillbaka så funkar inte det heller. Men jag skulle ju kunna tänka mig att den här liksom inväntande passiviteten och förståelsen skulle ju reta gallfeber på vem som helst.
Ja,
hur tänker du nu?
Det där tror jag är väldigt klokt.
Ja,
för jag hamnar där när någon är väldigt arg.
Ja.
Och för att om man visar att man är rädd, då kan ju den som är arg också bli provocerad för det. Eller börja skämmas för att den har gått för långt eller någonting. Så neutralt är ganska bra.
Ja.
Sen behöver man ju inte stå ut med det där. Men,
nej,
men,
nej.
Men jag menar, det finns ju människor som far ut helt enkelt.
Mm,
och det är ganska så här, att säga, förklara hur du tänker.
Ja.
Då blir det ändå som att de blir tagna på allvar, tänker de.
Ja, nej, visst, absolut.
Sen får man väl gå därifrån och tycka vad man vill.
Ja. Jag kan ju inte säga att den här lilla lektionen jag gav mig själv var nog i så fall inte den sista.
Nej.
Jag tycker att det är väldigt lätt att förklara saker, det är väldigt lätt att förstå, och man, det där var ju klokt och då, så här, men det här är ju någonting som sitter väldigt djupt hos
oss
alla.
Precis, men jag tycker ändå att det är en bra början, för om du är, för du är kanske lite överrädd för att det ska hända, för att kroppen liksom, eller du reagerar väldigt starkt på det. Så om du dels börjar tänka kring det och tänka att ja, men min kollega kommer nog inte att slå ner mig liksom. Det händer väldigt sällan.
Nej, ja, ja, absolut. Det, ja.
Men du, apropå precis, det, för jag, ja, jag tänkte också så här, när man som par hamnar i gräl då, ja, så fanns det, och det här är ju liksom ingen, det är inte så konstigt, men man kanske inte tillämpar det. När du och jag bråkar som mest, då kanske vi borde göra så här. För då står det så här, att par som kan avbryta sitt gräl och ta en paus för att lugna ner sig, klarar av att vara mycket mer respektfulla och konstruktiva efter pausen. Grälet ska avbrytas för minst 20 minuter. Pausen ska användas till att lugna ner sig själv, göra andningen lugn och vända tankarna mot något helt annat. Du kan dricka något varmt, läsa,
ja,
lyssna, ja, på musik, bla bla. Viktigt är att inte använda pausen till att tänka svarta tankar om sin partner, för då kan man i värsta fall vara ännu mer upprörd efter en paus. Jag vet ju att jag skulle använda pausen till att, nu så här ska jag säga.
Ja, ja.
Men en paus är nog inte så dumt. Kan vi inte göra det nästa gång vi hamnar i...
Ja, men vi grälar ju aldrig.
Ja,
vi har, nej, men jag håller med. Jag tycker att det där är klokt. Jag bara tänkte så här, efter pausen.
Ja, precis.
Nej, men jag tycker det där är skitsmart. Det är svårt att liksom så här dricka något varmt och tänka positiva tankar.
Men
jag
tycker att det finns...
Ja, exakt. Du, okej, nu säger jag 20 minuter. Nej, men jag tycker att det finns någonting som vi gör faktiskt. Som är att... liksom, det stannar av. Liksom. Det är inte så att vi säger, nu tar vi en paus.
Nej.
Men om det får gå en liten stund så kan man liksom...
Ja, man själv blir en annan efter
ett tag. Ja, man själv blir en annan. Och man, jag vet inte heller om det... Alltså, det är inte alltid en lösning man kommer till.
Nej.
Det är inte alltid det som är resultatet av ett gräl heller. Åh, vad skönt att vi löste det här. Utan man har sagt vad man vill och man tycker olika. Man står på olika sidor. Ja. Liksom, så.
Ja.
Och när man tar en paus så kan man till slut acceptera just det. Så där är det, ja.
Och jag tycker mer och mer att... Fast när man har små barn och man måste ju jämka ihop sig kring saker, då måste man faktiskt jämka ihop sig kring saker. Men när det är över så tycker jag att man mer och mer kan tillämpa detta att okej, vi tycker olika.
Ja.
Kan vi leva med det eller inte?
Ja.
Jag tycker att ofta letar man efter en samsyn kring saker som man faktiskt inte har.
Nej,
och då är det någon som ska ge sig för husvidens skull. Det kommer bubbla upp igen i så fall.
Ja. Nej, och det är det jag menar med. Det finns inte en lösning. Det är inte liksom så här, åh vad skönt att vi är överens. För det kommer man inte bli. Utan man måste bara acceptera det. Och respektera liksom situationen och den andras...
Ganska ofta åsikt. Intressekonflikter för att man vill olika saker.
Precis.
Och... där kan man också stanna.
Alltså jag måste bara, igår jag var ju borta i helgen och åkte skidor och när jag kom hem så det var en sån fantastisk pappa på något sätt. Det var ju sent, jag tror att vi flög då hem och landade, klockan var 10 på kvällen och sånt där. Och så var det en pappa som var ensam med en tjej som kan ha varit 4 och 5 år så där, som var helt förtvivlad och skrek, jag är hungrig, jag vill ha mat, och så, men vi skulle ju få en smörgås, det är ingen riktig mat. Hon var så här som man fattade det sent och
just det.
Trött och allting är bara
helvete. Proppen hade gått.
Och han... Jag tänkte så här, gud, han håller på att bli galen. Liksom. Men så han försökte förklara för henne, men vi var ju där borta. Du sa ju nej då, vi kan gå tillbaka så kan du få en smörgås. Jag vill ha mat. Och så satt han sig på en bänk liksom, och hon fortsatte att skrika. Han bara satt där med henne så här. Och sen till slut...
Hon somnade eller?
Nej. Då liksom fick han henne att gå med på att ja, men då tar vi en smörgås. Och då gick han tillbaka, och det är ju långt liksom, tillbaka då, där flygbussen var. Och jag bara så här, vilken hjälte som pallade med det där och liksom löste det på ett sätt utan att hon blev helt förtvivlad.
Ja,
eller, och utan att heller så här, jag gör vad som helst. Utan så här,
ja, just det.
På ett otroligt samlat sätt.
Lite respekt för henne också.
Grälet. Ja, men verkligen. Nej, det var fantastiskt, det var cool.
Vad trevligt. Ja.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vad tycker du om följande? Jag tänkte på det nyss. Om du får ett förtroende av en person, någon berättar en hemlighet för dig, eller liksom någonting från sitt liv, tycker du att det är rimligt, eller liksom hur tänker du kring, kan du då lika gärna berätta det för mig? Liksom? För, alltså, är vi som en person i det avseendet? För ibland när jag berättar någonting privat för en vän, så tänker jag nog att han eller hon också kommer att berätta det för sin partner.
Precis, exakt.
Och när jag inte vill att det ska hända, så brukar jag be om det. Jag är glad om du inte säger det. Men vad är kutym här? Liksom?
Nej, men jag tror att jag känner igen det också. Att jag vet att folk ibland säger, men det här, det vill jag inte ens att du säger till Marit. Vilket innebär att jag känner också, som jag berättar för någon vän någonting, så tänker jag, precis som du säger, att han eller hon kommer berätta det för sin partner.
Ja, och det är väl egentligen lite konstigt kanske?
Ja, men samtidigt så är det också så här, jag vet inte, jag tycker att man, när man får förtroende på det sättet, så det kan ju också vara värt att den här personen som får förtroendet också prata med någon annan om det och kan komma tillbaka och vara liksom något, säga något klokt. Jag vet inte. Jag tycker kutym, vet du fan om det finns, men jag tycker ju på något sätt att man ska säga ifrån. Så jag vill inte, verkligen inte att du berättar det för någon, inte ens din närmaste.
Nej, men egentligen, innan man själv berättar det för sin närmaste, borde man ju nästan fråga, är det okej om jag berättar? Fast det blir också konstigt, som att det viktigaste vore att berätta. Jag
kan också känna att det liksom är på något sätt nästan som att man har fått frågan efter ett förtroende, så här, vad tycker Marit om det här?
Ja, jag fattar.
Men absolut, det är en viktig
vi
fråga.
Beter oss lite då som att är man ett liksom att i det avseendet så blir ett par liksom som en och samma person. Fast jag tycker också, att det är väldigt delikat. Det är ju inte alls, alltså vissa saker vet jag att de inte skulle misstycka om jag tog upp med dig.
Nej.
Men är det också så att jag vet det, ja, då låter jag bli. För det är också skönt för mig att låta bli och att inte ha svikit någonting.
Ja,
liksom.
Absolut. Nej, men jag menar verkligen det. Jag tycker också att det är, jag kan tänka ibland när jag berättar saker för någon att nu kommer det här gå vidare dit. Och att jag lite grann vill det också.
Ja, fattar.
Och att om jag pratar med en bra kompis, som jag säger, så tänker jag så här, men det är nog bra, han kommer prata med sin fru eller tjej om det där, och så kanske det kommer något klokt ur det, eller att de vet det båda två. Det är inte helt, det är liksom inte helt värdelöst med den där spridningen ändå faktiskt.
Nej. Jag ville bara dryfta detta. Du, en annan sak då. Ett sista lyssnarbrev här, en kort sak. Hon skriver så här: jag känner precis igen mig i Magnus berättelse i avsnitt 289 om att direkt tänka att det får vara eller att det får bli slut, alltså när man har ett gräl, syftar på dem. Jag tolkar det som en konflikträdsla som blir ett flyktbeteende. Misstänker att det bottnar i en viss osäkerhet som gör att jag tror att det bara är en tidsfråga innan jag blir lämnad, och då är det lika bra att lämna själv direkt. Alltså flykten är att jag lämnar, för den här personen kommer att lämna mig annars. Nu är jag frånskild från ett 28-årigt förhållande där det till sist gick så långt att jag var helt bekväm i tanken att bli lämnad. Kanske också med en bra känsla av att jag då slipper ta beslutet själv.
Mm.
Förhållandet var otroligt destruktivt på många sätt, men jag höll ståndaktigt ut och tills jag inte behövde vara så rädd att förlora något.
Ja.
Det var jag som lämnade till sist, säger hon då. Men jag tänker att det här fick mig att tänka, och det var ju bra att hon lämnade verkligen ett destruktivt förhållande. Men det här fick mig också att tänka på det här, att jag tror att många är kvar i ett förhållande för att de inte vill bära skulden av att ha lämnat.
Absolut, det tror jag också.
Man vill nästan att den andra ska lämna.
Mm.
Det som då kan hända, det är att man, om jag vill att du ska lämna mig, att jag börjar bete mig illa, tänja på gränser, liksom svika våra överenskommelser, för att nästan provocera fram, medvetet eller omedvetet, att du lämnar mig.
Då har jag sluppit lämna.
Ja,
absolut, men verkligen. Jag tror att det är jättevanligt att man gör så. Och att man liksom nästan uppfinner saker som gör att man liksom tar avstånd eller provocerar fram det där.
Jag vill bara liksom säga att om man är ute efter att inte bära skuld, så tycker jag att i praktiken har man ju en större skuld att bära när man har varit ihop och betett sig illa än om man renhårigt gör slut.
Ja, absolut.
För att den som gör slut gör ju det av en anledning. Mm. Det kan ju vara för att den andra har betett sig illa. Eller att man vet att man skulle få jäkligt mycket skit drama sig för. Liksom. Men jag tycker att det är ändå... Alltså, det blir inte lyckligt.
Nej, jag vet. Jag håller med. Så är det ju liksom. När man sätter upp spelets regler och säger vad som är rätt och fel, så har du ju helt rätt. Och det kan man ju försöka tänka på. Men och jag tror också att det är ett jättesvårt undermedvetet beteende som kommer fram. Man tror att man gör rätt. Man tror att man agerar rätt.
Som stannar.
Och liksom börjar bete sig illa eller liksom provocera fram det här. Och man tycker sen att det blev ganska bra i slutändan. Man fick som man ville.
Vad fick man?
Ja, den andra gjorde slut och det blev liksom bra då. Det är jävligt svårt att komma åt det där, tror jag.
Men det är därför jag vill prata om det. För att man åtminstone då kan syna sitt eget beteende. Om jag är olycklig i ett förhållande och nästan hoppas på att han ska göra slut för att jag ska slippa. Alltså det är inte ett brott att göra slut. Det är inte ett brott att sluta älska. Så att liksom, om någon försöker ge dig skuldkänslor för att du vill lämna. Jag tänker mycket kring skuldkänslor så här. Du ska inte ta emot några skuldkänslor om du själv inte tycker att du har gjort fel. Man säger så här, försöker du ge mig skuld? Fast jag tycker att man själv avgör om man vill ta emot den skulden eller inte. Sen är det inte så lätt för alla. För att liksom man är för lyhörd och så vidare. Absolut. Men det här är en fråga som jag tycker... Alltså, ja, men förr gav man någon skuld för att den var homosexuell. Förr gav man någon skuld för att den blev med barn och så vidare. Det är inte riktigt relevant. Man måste vara sin egen domare i det här läget.
Absolut. Men det är ju det att man är också lite grann en produkt av vad den andra tycker om en.
Säger du menar?
Jo, jag menar så här, om du tycker att jag är dålig, om du tycker att jag gör fel eller är dum eller någonting, det gör ju mig ledsen, eller jag känner mig kass, jag måste ju lyssna in dig. Det är där skuldkänslan uppstår, även om jag intellektuellt tänker, jag har fan inte gjort något
fel. Det är det här som är det dåliga med tvåsamhet.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja, men det är ju verkligen. Ja. Liksom baksidan av tvåsamhet är där någon kan få en att känna sig dålig utan att man egentligen själv tycker det. Då är man ju en väldigt dålig matchning, men ändå så ska tvåsamheten hålla ihop.
Ja, men absolut. Det var ju ändå bra att vår lyssnare här lämnade till slut då.
Ja, att man tar sig ur det här läget när man tänker att jag vill inte ha skulden för att spräcka förhållandet. Jag väntar på att den andra ska göra det. Det är ändå kanske mer konstruktivt för båda.
Ja.
Och det finns ingen skuld i att lämna egentligen ju.
Nej, absolut inte.
Nej. Du, ett sista ord vill vi ha.
Det kan du få.
Ja.
Det bygger på den devisen, ordspråket. Man måste knäcka ett ägg för att göra en omelett.
Aldrig hört talas om.
Jo, nej, men,
jaha,
jo,
man måste knäcka ett ägg för att göra dem. Aldrig.
Ja. Har du inte hört det?
Aldrig hört
jaha,
det.
Nej, men då ska du få lära dig innebörden av det. Då.
Ja,
nej, men, så här, jag har en nära vän som håller på och är på väg att skilja sig.
Mm.
Och han är liksom... Det egentligen är det hennes initiativ, eller vad man ska säga. Hon har liksom ställt till det lite grann och ja, det kommer ur henne, men hon vill inte ta steget riktigt så där. Och när jag pratar med honom så säger han så här, men jag vill det måste ju jag vill inte det måste funka sen. Det är det viktigaste för mig att det funkar sen. Jag förstår att vi måste skilja
oss, funka sen.
De har barn.
Ja.
Och jag vet så många också som är så där att man, ja, det är så viktigt att vi håller ihop nu när vi skiljer oss, och det får inte bli något fel, vi måste kunna kommunicera, och det är ju bra liksom, det är väl kanske det idealet man ska ha. Men jag tror också, för jag tycker jag har sett det på många håll och kanter, och det är ett råd som man ska ta med en nypa salt verkligen, det här med att man vill göra omeletten som att knäcka äggen, att ibland, i vissa fall, och kanske också på något sätt i varje separation, så måste det finnas en brytning liksom. Den kan vara ganska lätt och den kan vara jättestark. Bara den inte pågår i all evighet. Liksom.
Du menar att en del knappt separerar från att göra det som mjukt?
Ja.
Eller menar du läget när man faktiskt inte ens separerar?
Nej, de kanske inte ens separerar för att de är så oroliga för att de inte ska liksom... De vet att de vill.
Är de rädda för att hur den andra ska må? Eller?
Nej, inte så mycket det som att vi får inte bli ovänner. Men det liksom är på något sätt ingår i hela situationen att någonting är det ju som ska brytas
någonting
upp i det
här. Någonting måste gå sönder, ja.
Sen menar jag så här, det kanske är väldigt lätt för en del. Det kanske går väldigt fort och det kanske... liksom ha några små brytningar, och för en del så kanske det är lite större, men man kan liksom inte, du kan inte göra en separation utan att det gör ont.
Nej, precis.
Utan att man knäcker de där
äggen.
Precis,
utan att man gör den andra liksom lite illa eller mycket illa om så är också.
Ja, och också det man liksom pratar om så här, barnen, ja, men de kommer ni göra illa liksom. Det har vi sagt 1000 gånger också så här. Det kommer göra ont, men
det kommer också bli bra.
Ja, det kommer också bli bra. Och det viktiga är att man då kan hantera den här brytningen på ett bra sätt sen efteråt. Men den måste göras liksom.
Ja.
Jag tycker att det är jättebra att vi och andra talar om vikten av kommunikation och en bra kommunikation och ärlighet och allt det där. Och det är ett bra ideal. Men det finns en del som jag tror är den lilla explosionen liksom, som måste till någonstans också.
Det är ju nästan ofrånkomligt att... Alltså, om man vill att saker ska hända där man bryter mot någonting, oavsett vad det är, så uppstår en rest alltid. Ja. Och den är sorg eller ilska eller vad det nu kan vara. Ja. Och det tror jag också... Man ska inte vara allt för rädd för det. Så rädd då som du säger här, att man kanske inte ens går isär fast man vill.
Nej, det kommer den väl göra, men jag tycker resonemanget finns, hör jag hos många andra också.
Alltså det är en vällovlig grej, men känslor finns ju där. Det är jättesvårt att inte bli ledsen.
Nej, jag kan också tänka, jag har sett några gånger liksom bland vänner som har separerat att de har varit så himla duktiga på det där, så att det har liksom bara, men vi umgås hela tiden, det är så bra så.
Som jag och sen min exman.
Nej, det tycker jag kanske inte riktigt. Nej. Men att kraschen kommer långt senare istället.
Ja, jag fattar.
Att det blir totalt uppbrott liksom, eller någon missämja, eller den behövs.
Det är lite som när barn ska frigöra sig från sina föräldrar. Man måste kapa det till slut.
Ja, absolut. Mm. Och det är också det att även i det fallet att det är inte, man kan inte bara rulla på i samma relation. Du måste bygga en ny.
Ja.
Det ser annorlunda ut. Det är inte alls. Ni har inte samma kontakt, samma umgänge, samma kommunikation. Det kan ni inte ha.
Nej.
Utan ni måste hitta ett nytt sätt att förhålla er till varandra, och det kan man kanske glida över i, men det finns också någonting som är bra med att ta en paus, 20 minuters paus.
Ja.
Nej, men att man är så här, bryter upp och börjar från början igen sen istället.
Ja, det måste bli nytt.
Ja.
Mm. Det ska gudarna veta,
det ska
Magnus.
Gudarna veta.
Ja. Och med det så säger vi hej då för den här gången. Och hör
för
av er
gången,
med era tyck och tänk och brev och bekymmer.
För vi är tillbaka nästa vecka.
Tänk för att vi är det. Ja, alltid. Ha så bra nu så hörs vi igen.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.